God afton, gott folk, och välkomna till dagens avsnitt av Den enda valpodden. Vi är den enda valpodden som inte viker sig för PK-medias drev. Vi är den enda valpodden som för en svenskvänlig politik. Och vi är den enda valpodden som för en hållbar och fullt realistisk återvandring av hudfärgshandikappade. Jag som talar heter Andreas Holmvall och med mig idag har jag Marcus Hansson, skribent på Nordfront, och Linus Fredriksson, programledare för NR Småland. Välkomna!
Tack, tack. Tackar!
Yes, och idag så ska vi behandla ett ämne som är Demoskops undersökning, valundersökning för valet 2022. Och vi kommer att gå igenom en lista av de ämnena som blev de största. Jag ska bara hitta det. Ursäkta. Så, vi har på plats nummer ett så har vi lag och ordning. Plats nummer två har vi sjukvård. Plats nummer tre, skola och utbildning. Fyra, flyktinginvandring. Fem, klimat och miljö. Sex, integration. Sju, försvar. Åtta, energi och kärnkraft. Och nio, den svenska ekonomin. Och tio, klassskillnader och ekonomiska klyftor. Och det är väl inte Norsis klyftor vi ska diskutera där. Vi får se hur långt vi hinner. Det är ganska mycket kött i de här ämnena. Men för att göra det kort så kan vi ju börja med lag och ordning. Vad har vi att säga där, Hansson?
Nej, men det är väl inte konstigt att det är allra högst. Alltså främst för att media, till skillnad från förr, nu faktiskt lyfter upp det och bedriver någon form av sensationsjournalistik där. Och nu föds det igen och nu dödas det där igen och sånt. Så svenska folket är nu rejält trötta på brottsligheten idag. Helt enkelt. Så jag är inte förvånad av att den är nummer ett.
Nej, de hade väl sagt att försvaret har just gått ner. För det var ju mycket hett, ja, förra våren. Men folk glömmer ju väldigt snabbt. Så nu har det varit mycket skjutningar. Snön tinade. Våra invandrare blev rastlösa och tar ihjäl varandra. Så då blev det helt plötsligt den hetaste frågan. Och det är väl någonting som är kanske chockartat för många svenskar att få uppleva skjutningar. Vi hade ju skjutningen i Malmö, om det var förra veckan, på köpcentret. Det var ju också en ny sorts skjutning som vi fick se.
Och viktigt att tillägga där är ju att det har varit fyra skjutningar efter det också.
Mm. Ja, precis.
Jag. Någonting sånt.
Ja, jag tror förra veckan så räknade de till 43 skjutningar bara i år. Så då är det över typ 45 säkert vid det här laget.
Antal skjutningar i år?
Mm.
I hela Sverige? Eller,
nej, dödliga skjutningar, ursäkta. Dödliga.
Ja, det är 47.
Det är lite skillnad. Men ja, vi slår nya rekord. Så det är bra.
Inga bra rekord.
Nej, men det är nytt. Allting som är nytt är bra. Har jag hört. Men det är också mycket valfläsk kring det här. Jag tror vi har gått igenom det också i de andra programmen. Men att alla partier i princip turas om med att komma på med helt ovidkommande åtgärder för att stävja den här brottsligheten. Och vi kommer väl in på en av dem lite senare. Men det är ju allt från hårdare straff till och med återvandring av släktingar. Jag tror SD har sagt det i något tillfälle där. Att de är för att återvandra familjer av dömda brottslingar.
Det kan ju fungera, alltså just med återvandringen. Men det här med hårdare straff som de tävlar om nu, att det ska vara så jävla hårda straff. Men bara titta på USA. Det fungerar ju fan inte där. Så hur ska det fungera i Sverige? De skickar ut sådär att du får 300 år. Inte stoppar det i skjutningar där.
Nej, och det är ju också så att redan idag så är ju våra fängelser, speciellt söderut, väldigt mörka som det är. Så att stoppa in fler och stoppa in dem längre löser ju inte riktigt problemen, utan det kommer ju bara kosta mer pengar. Så att bygga ut fängelserna och ha hårdare straff, det kostar ju bara oss våra skattepengar. Istället för
Jo.
att göra sig av med problemet så att vi slipper brottsligheten.
Men det är lite som, alltså, man försöker stoppa en blödning, men det går ju liksom inte att genom att bygga ut fängelse. Ja, de säger, ja, det skapar jobb. Ja, men är det jobb som vi vill ha då? Alltså, vi hade ju kunnat minska arbeten och låta dem jobba med något mer betydelsefullt än att öppna upp nya fängelser.
Ja, men vi kan ju betala folk för att köra ut i gettot och mata dem. De kan ju komma dit, laga mat och se till att de har det bra. Alla rasfrämlingar, om det är så de vill ha det, om de vill ha jobb. Så, men det kommer ju kosta pengar som vi kan spendera på annat. Det är det som är poängen. Och det är ju någonting som vi är det enda partiet som faktiskt har sagt i 25 år att återvandring är den enda lösningen. Och det är den största sparkassan du kan ha i dagens läge. Och vi fantiserar ju ofta med alla möjligheter som kommer att finnas när vi är ett etniskt homogent Norden igen. Så, yes. Hade vi något mer där eller ska vi gå fram så snabbt?
Vi har ju tutt-Lisa.
Just det. Vi tar upp Nooshi Dagostar. Dagostar. Jag vet inte hur man säger det. Men hon,
Klyftan, kan man
ja,
säga.
det är hon som ökar klyftorna i Sverige. Och hon kom med en ny artikel häromdagarna, eller om det var en intervju. Hon säger i alla fall att gängkriminalitet inte handlar om pigment. Och där kan vi väl kanske ge henne delvis rätt, eller hur?
Jag ger henne helt rätt där.
Mm.
Men alltså det är ju som med vänstern, de försöker alltid blanda bort korten genom att hänvisa till hudfärg och sånt.
Mm.
Vi pratar ju aldrig om hudfärg nästan i sånt här. Alltså det enda vi, alltså hudfärg är en markering på att det finns en bristande tankeverksamhet i personen liksom.
Mm.
Det är en indikator på det, att det kan vara så. Alltså så det är ungefär det, och det är lite vad jag menar med det, och så är att i USA så är det 13% som står för 50% av morden ungefär. Och hudfärg där indikerar på att den där personen har en högre chans att det är en mördare.
Du
Det
snackar om
var
Memen 13 do 50.
Ja, och det roliga där är ju faktiskt att det är ännu mindre, för oftast är det ju män som gör de här morden. Så egentligen kan man halvera den. Så egentligen är det sex som står för kanske 50% av morden. Så det är egentligen ännu värre. Och jag menar, trots alla sina hårda lagar och skjutvapen och sånt, så i USA, så fängelser, de har ju alltså världens mest befolkade fängelsesystem i världen. Så klarar de inte av det. De skulle behöva skicka dem mer österut och söderut, om man säger så.
Ja, de får ju ha ihjäl varandra hur mycket de vill i sina egna länder.
Ja.
Det skiter ju vi. Men
Så, ja, kör du.
nej, jag tänkte bara upprepa det du sa. Men det är någonting som jag har sagt mycket, att det här med hudfärg, alltså det är ju en medveten blandning av korten för att ta fokus bort från ras och vad ras faktiskt betyder. Och de har ju som de med parenteserna, de har ju ändrat forskningen kring ras och genetik på det sättet att idag så är det bara en ytlig grej för många normies som går omkring. De ser det bara som en ytlig grej. Medan det finns ett helt fält av forskning och vetenskap som visar på att olika raser är olika. De har olika egenskaper helt enkelt. Och om man tar länder som Kina till exempel, som gör ärlig forskning för att de vill ha resultat. De är inte rädda för PK-etablissemanget heller, precis som vår podd. Men de forskar ju om ras och de baserar ju sin vetenskap på ras. Så ja, det är någonting som vi gjorde för bara 50 år sedan. Sossarna gjorde det till och med.
Jo, men man kan ju ta bara en sån sak som 100 meter i friidrott till exempel. Varför vinner inga vita där till exempel?
Ja, vi är villiga att ge dem det. Vi är villiga att säga att de är fan snabbare än oss.
Ja.
För det mesta.
Jo, men alltså det är ju en DNA-grej. Det handlar om ras. Alltså, de har vissa grejer i sig som... Alltså, större muskelmassor tidigare. Och, alltså, de har mycket sånt här. Alltså, det...
Mm.
Det är skillnader på raser och så är det ju.
Jag brukar säga det att sjukhus, universitet, civilisation, det är så här vita grejer. Springa snabbt, ja, det kan afrikanerna. De får dem. Det är lugnt. Yes. Jo, men då kan man ju lätt säga att hon har rätt. Att det handlar inte om pigment, det handlar om ras och att vissa... folkslag är mer benägna att begå våldsamma brott. De har lite mindre tålamod när det gäller diplomati kanske. Yes, då går vi vidare. Punkt nummer 2. Där har vi sjukvård. Och det är kanske förståeligt att folk är oroliga över sjukvården. Den går ju på knäna, som folk säger. Men vad har du att säga där, Hans?
Jo, men alltså sjukvården är också alltså ett sånt, om man tittar på det här, för SOM-institutet gjorde också en undersökning och de unga, de tyckte flyktinginvandring var den viktigaste frågan. De gamla som svarar betydligt mer, de tyckte sjukvården var betydligt mer viktigare, så den blev nummer 2 efter lag och ordning. Och jag kan förstå dig, är du gammal och sjuk och du inte riktigt känner att du får vård och sånt, så kommer det bli en prioriterad fråga. Och tittar man också på liksom de här invandrarna vi har tagit in, de ger ju asylskäl till människor som är sjuka. Alltså du får ju vara kvar här i landet för att du inte kan få vård i ditt eget hemland. Och sen ska man också komma ihåg att alltså, i Sverige så ger vi sjukvård från folk när de föds, när de är spädbarn och ända upp. Och missar man där och att få sjukvård, så kan ju det ge kroniska sjukdomar och under hela livet. Och det är det som har skett i många fall bland de här invandrarna. Så de kommer hit med kroniska sjukdomar där de behöver medicinering eller läkarvård i betydligt större omfattning än vad svenskarna behöver eller nordiska folken. Av den anledningen att de har inte haft tillgänglig sjukvård där hemma. Och det är inte precis som att vi har fått hit läkarna eller raketforskarna, utan vi har ju fått hit de som är betydligt... mindre smarta. Har vi fått dit läkare, så är det sådana som Dr. Nick i, vad heter det, Simpsons, och Dr. Mantis Tobagen i It's Always Sunny. Anser väl jag att de kan ju oftast inte svenska. Och det gör ju att trycket mot den här läkarkåren, för det blir färre läkare till andelen befolkning. Och det blir då att man får ännu mindre läkare. Och den är ju så sjuk på det sättet. Jag vill ta en personlig anekdot här. För jag har inte varit hos läkaren, jag pratade med er innan sändningen. Och sa att jag har inte varit hos läkaren på ungefär 10 år. Och så tänkte jag, men jag kanske ska ta ett läkarbesök för att kolla upp lite saker. Och så tänkte jag, men jag bokar en läkartid på min lokala vårdcentral. Då säger de på vårdcentralen att nej, du kan inte boka läkartid med oss. Du måste ringa varje morgon och hoppas på att det finns en läkartid åt dig.
Mm.
Alltså, och har du jobb... Alltså, och har du familj och sånt, så är det ännu värre, för då har du en struktur du måste alltså förhålla dig till. Och, ja, och helt plötsligt, ja, nu under torsdagen så finns det en läkartid. Så nu måste jag skicka barnen på dagis, för det finns en läkartid klockan 10. Och jag måste ta ledigt från jobb. Alltså det här är planering som är efterbliven.
Det är praktiskt.
Alltså, i mångt och mycket. Ja, det är helt opraktiskt. Alltså, det är ungefär som i vissa länder, så säger man, ja, men vi ses klockan 1, så kommer de klockan 2. Varför kommer du klockan 2? Vi sa 1. Ja, men de har ingen tidsuppfattning. Och det är egentligen sjukvården då. De har dålig tidsuppfattning.
Det har blivit blattifierat, är det det du säger?
Nej, jag vet inte. Jag har varit väldigt länge så.
Jo, det har du. Ja.
Alltså... Jo, och servicen blir ju sämre också. Ju mer folk som söker vård och ju mindre läkare det blir. Det känns som att den vården man väl får när man har en läkartid blir sämre också. för att de stressade igenom en, nästan igenom systemet, eller vad man ska säga.
Ja, de har ju sparkrav och sånt på sig.
Jo.
Alltså, och är det inte så att deras dyra sjukhus och sånt som har skapats i Stockholm, jag tror det var världens dyraste sjukhus. Och det var ju Filippa Reinfeldt och, som tror var inblandad där, och hon fick något fint jobb efteråt.
Mm.
Alltså massa sådana saker de för sig. Så nej, alltså det blev sämre. Och jag kollar faktiskt vad landsting, alltså regionerna, det heter landsting innan men det heter regioner nu, hur de har investerat år 2021. Och då av 100% då, så har de bara investerat ungefär 11% i sjukvårdsutrustning. Alltså det är en väldigt liten siffra på vad de har investerat i. De har till exempel investerat kollektivtrafik och infrastruktur 36%, fastigheter 44%. Och då pratar vi om ändå en regionen där egentligen det handlar mest om att man ska få se folket med kollektivtrafik och sjukvård. De ska egentligen inte hålla på så mycket mer. Tandvård till yngre människor ska de också ge.
Mm.
Helt enkelt. Men 11%, jag blev faktiskt väldigt förvånad med tanke på situationen i landet, att de bara lagt sådana små investeringar. Men det är sjukvårdsutrustning, men ändå. Det kan inte finnas tillräckligt med läkare, som det är onödigt att köpa sjukvårdsutrustning, för det finns inga läkare som kan hantera sjukvårdsutrustningen.
Nej, så var sjukvårdsutrustningen var 11%, men det var ingenting för läkare och var det...
Nej, de har ju en budget som de sätter upp för det ju.
Mm.
Helt klart, men här pratar man ju om investeringar.
Mm.
Och jag menar, har man då, man kanske behöver liksom mer, alltså sjukhus, man lägger ju ner vårdcentraler och sånt överallt ju.
Jo.
Jag vet ju flera som har beklagat sig över det, att man har inte tillgång till vårdcentraler på landsbygden som man hade förr.
Det blir ju mer och mer digitalt. De ska ju diagnostisera dig genom telefonen istället.
Ja. Men det behöver inte vara något dåligt. Det kan också vara något som man kan använda. Men sen så tror jag de flesta har en sån personlig känsla att de vill se och träffa sin läkare och sånt.
Jo. Alltså det är viktigt att ha sin läkare som man går till, som vet vem man är faktiskt.
Mm. Men detta har också lett till, och jag vet detta personligen då, att när de la ner vårdcentraler och sånt, vad man gjorde då, vad Reinfeldt och de gjorde då, det var ju att de gav ju företagen rätt till att dra av och sånt, för att man hade avtal med olika bolag som hade egna läkare och sånt. Så man skickar ju dit arbetarna för att göra olika kollor och sånt ungefär ett år och så vidare. Men man hade en annan sak också, är att om du ringde till då det här bolaget som företaget hade ett avtal med, så kunde du få en läkartid antingen på morgonen eller dagen efter. Nästan garanterat liksom. Och detta har gjort ju att de duktiga läkarna och sånt, de går in i de här bolagen har det glassigt och bara träffar några arbetare då och då.
Mm.
Och vad som händer är att de duktiga läkarna, de kanske tjänar mer och till slut försvinner från den allmänna sjukvården för att bara sitta och serva företag egentligen. Och det är egentligen så man har det i USA ju. Att i företagen, folk måste liksom vara lojal mot företaget så att man får sjukvårdsförmåner.
Jo. Precis.
Och vad får man då? Jo, man får en lydig bra slav. Det är faktiskt vad man får. Den allmänna sjukvården gör att vi liksom kan ge långfingret åt företag, om vi känner för det, för vår sjukvård. Vi får fortfarande sjukvård. Men jag tror Reinfeldt och Ulf Kristersson, han har ju sina USA-flaggor hemma. Det lilla kräket.
Mm.
Ja, men han har ju inte Sveriges flaggor hängande tydligen.
Men Israels flaggor.
Ja, jag tänkte också på det här med Israels flagg.
Ja, men alltså, nu tänker jag att han ska bli statsminister och grannjäveln, han kan säga in att han har plåtrat hela sin jävla väg med USAs flagga. Då ska han bli Sveriges statsminister. Alltså, då får man ju en amerikansk politik. Det är ju helt ofrånkomligen.
Mm.
Så, nej, jag är inte imponerad på det sättet.
Nej.
Och jag vet... SD, de har ju ett nytt tandvårdsförslag.
Mm.
Man ska få tandvård. Och det ska inte kosta mer än sjukvård. Och det här är jag väldigt positiv till. För Visst, man kan ju prata om att man ska sköta tänderna och sånt. Det tycker jag man ska göra, men man pratar inte på samma sätt om folk som ska sköta kroppen. Så man slipper liksom bli sjuk. Det finns en massa tjockisar som springer runt i samhället. Mm. Som gott kan liksom få betala sin egen sjukvård på sätt och vis. Men jag tycker ändå att det här med tandvårdsförslaget för nästa är jag väldigt positiv till. Att det ska inte kosta multum. För det,
nej,
är oftast,
det ska ju vara en del av den allmänna sjukvården.
Så ja, precis. Alltså folk borstar tänderna. Jag vet faktiskt inte folk. Alltså, det skulle vara invandrare då som ger sina barn massa socker och sånt som gör att de tappar mjölktänder och sånt. Men annars tycker jag faktiskt svenskarna har en bra och god tandhygien.
Jo, definitivt.
Men det var ju som 2019 när de gick in med dold kamera där ju. Och jag vet inte vad en tandundersökning kostar, typ 900 000 spänn kanske eller något sånt där, va?
Mm.
Ja. Och de fick betala 50 kronor om de var papperslösa.
Ja, precis. Och det var ju samma sak som du pratade om tidigare. Att, alltså du har ju folk från Somalia som kommer hit som är 30-40 bast och ska komma hit och fixa hela käften. Så det kostar ju flera 100 000 kronor. Och det får de för 50 spänn. Det är ju helt jävla sanslöst. Ja, att ingen är mer upprörd än så, alltså.
Det är därför det är svårt att få tag på tandläkare också.
Jo.
Alltså det är också, jag vet folk som i liksom Malmö, som bor i Malmö, det är den tredje största staden som har problem med att få tag i en tandläkare.
Jo, jag berättade den här anekdoten för några år sedan när vi hade våran nästan ettåring på vårdcentralen. Och då är det ju dags att boka en tandläkartid. De ska kolla hur det går med tänderna. Och då säger de att nu för tiden så är det vi som kollar tänderna. Alltså läkaren på vårdcentralen. Jag var sugen på att fråga varför. Varför kan man inte gå till folktandvården? Vad är det för fel med det? Men de har ju inga tider. Det är ju helt slut. Alltså. De kan inte ta hand om våra barn längre.
Där så kan då... jag dra en kort... Var du klar där?
Ja, kör på.
Ja. Jag har en kort anekdot. Jag betalar ju sån här friskvårds... Ja, vad är det? Ja. Abonnemang typ. Och jag tänkte bara, fan, jag vill ha en tid. Alltså att gå och kolla i bara och kanske rensa tandsten eller något. Jag betalar ju ändå varje månad.
Mm.
Nej, men du får söka efter en tid. Och sen, ja men det kan ligga ganska långt borta. Ja men, alltså jag betalar ju varje månad. Varför ska jag betala om jag ändå inte får någon hjälp liksom?
Mm.
Så det är jävla märkligt det där. Så att det finns ju varken läkare eller tandläkare i det här landet verkligen.
Ja.
Nej men
alltså, jag vill bara säga det. Sist jag var hos tandapregaren så skickade de in en tandhygienist som bara köttade mina tänder så, i sig så mycket så att jag hade fan ont i flabben i 2 dagar efter. Mm. Alltså, som hon slaktade mig. Invandrar var hon också.
Oj, oj, oj. Hon hade läst din artikel kanske.
Ja, men det var 10 år sedan också typ.
Så. Ja, okej. Okay. Jo, nej, sist jag var hos tandläkaren var en akut tid. Det var det enda sättet att få en tid. Så det gick ganska snabbt faktiskt. Tog 2 dagar. Fick en tid. Men då höll käften på att explodera också. Så att det var ganska schysst. Och det var en svensk och det var väldigt bra vård. Jag var jävligt nöjd. De ville däremot att vi skulle ha mask inne på eventrummet. Det hade jag inte. Så, ja, ja. Yes, men då tänker jag, då går vi vidare till, om du var klar där, var det, jo, då hade KD ville avskaffa regionerna, hade du någon kommentar där?
Ja, det är ju mest det demokratiska, alltså sjukvårdssystemet är uppbyggt att regionerna tar hand om det och då får man ju faktiskt lov att rösta på. Och KD och de andra, de pratar alltid så varmt om demokrati, men KD verkar vilja förstatliga då sjukvården. Och då får folket ännu mindre säga till om faktiskt i sin egen sjukvård. Man tar bort den möjligheten. Så det vill jag bara anmärka på. Att det finns personer och partier som vill minska dina valmöjligheter till att påverka. Men jag tror inte de kommer få igenom det. För de verkar faktiskt vara det lite bland det enda partiet. Moderaterna har varit för det för. Men... Jag vet inte, jag tror de vill stå ut.
Mm.
Det är ju en viktig fråga och då måste man stå ut och då måste man komma med en lösning. Ja. ska vi presentera våra egna lösningar, hur gör vi det? Vi säger att vi vill förstatliga det. Mm. Men det kommer inte gå igenom ändå.
Så. Nej. Det är lite så, när alla partier är exakt likadana så måste de ju hitta, alltså de måste ju verkligen försöka äga en fråga. Och det är jättesvårt. Det handlar ju om verkligen petitesser som skiljer dem åt. Så jag kan tänka mig att det är en sån motivering. Men vi går vidare. Punkt 3 är skola och utbildning. Och den blir ju bara bättre, har jag fått för mig. Men det är också så här, det hör ju till brottsligheten, det hör till invandringen givetvis. Och den så kallade integrationen. Men just det här att det finns många partier nu som vill ha en lugnare skolmiljö. De vill att eleverna ska kunna koncentrera sig. För just nu är det kaos i klassrummen. Men det är ingen som pratar om kaosarna. De som gör kaos med klassrummet. Så att, ja. Så då, alla tisstasslar kring problemet, kommer på skitlösningar som att ha bättre lärare, bättre kompetens. Och vi ska lägga ner alla byskolor och ha jättestora skolor så alla blattar är med svenskar. För det är ett jävla bra, ursäkta, bra recept. Men så vad hade du här att säga?
Nej, jag tänkte börja med en anekdot. Mm. Ja. Den här har jag fått återberättad och jag vet ju såklart inte om den är sann. Men den är lite från en svunnen tid. Och det handlar då om hur man behandlar ungdomar förr. Och då var det så här att det var en pojkklass. Man hade bara pojkklass på den här tiden. Och läraren gick ut från klassrummet. Och när han kom tillbaka så var ett sönder förstört. Så han frågade vem det var. Och ingen ville erkänna såklart. Så vad han gjorde då var att han frågade den första personen längst fram, var det du som gjorde? Och han sa nej. Och så gick han så hela vägen till den sista personen. Och det var klassens mobbare, en stor elak jävel. Mm. Och så utan att fråga den här mobbaren så bara gav han en sån jävla lusing så det hördes i hela klassrummet. Och så sa han då, i och med att ingen annan har erkänt så måste det ju vara du, sa han till mobbaren. Så, och sen så fortsatte lektionen liksom. Och hans tankegång där var ju att den här mobbarna är ju en elak typ. Så han förtjänar alltid sig en lusing oavsett. Men han visste också om att mobbaren visste om vem som hade förstört fönstret. Så rättvisa skulle ju skipas sen när inte han såg eller var i närheten. Mitt, i och med att mobbaren fick lusingen. Och jag tror det här med mjuka värderingar tillsammans med vissa folkslag, det är ett upplagt för katastrof. Och inte ens deras egna föräldrar vill ha mjuka värderingar, utan jag vet om lärare som påpekar liksom att din son eller dotter kanske inte sköter sig i klassen. Nej, slog du inte henne liksom, menar de på. Fick hon sig inte en lusing liksom? Nej, sånt håller vi inte på med här med Sverige och sånt. Men det är ju en form av metod som har funnits förr i Sverige men som har bytats ut, men som däremot finns i andra länder där det ska vara liksom strikt. Det ska vara läraren som bestämmer och läraren kan ju inte ens slänga ut en större elev utan att de får en polisanmälan på sig för misshandel liksom och sånt idag.
Nej, och det är ju, vilka elever är det de måste kasta ut? Det är kanske där problemet är, att man får ju inte behandla de här på ett korrekt sätt, utan nu måste jag använda silkesvantarna. Och då fortsätter de ju att kaosa. Det var ju några år sedan de pratade om någon konfrontativ konflikthantering. Tror ni? Alltså, det var en jävla rolig lista på taktiker man skulle använda för att inte framstå som aggressiv. Och det var i princip kräla efter golvet och så här försöka vädja till den här eleven att inte vara våldsam allt möjligt. Men då pratar ju många politiker nu om att ta tillbaka, vad var det, auktoriteten i klassrummet, ta tillbaka, ja, styret i klassrummet. Och det låter ju bra, men med de policies som finns inom skolan så är det väldigt svårt för lärare att hantera det.
Ja, och sen den ökningen av invandring då, som ofta ser sig, Alltså de känns mer dominanta i ett klassrum jämfört med svenska barn till exempel.
Mm.
Och det kanske är lättare att ta till en sån metod mot svenska barn. Men tar du en kaosblatte då som går i nian eller någonting. Alltså det är nog inte, det går inte på samma sätt.
Nej. Nej, det är ju en risk att starta en konfrontation där.
Ja, för då hela skolan är full med vänsterfolk också som är lärare, så de kommer ju förmodligen dalta med dem och ta tag i svenskarna istället.
Mm.
För att inte få rasistkortet kastat i ansiktet.
Jo, det är lite som polisen, att det är ju behagligt att bötfälla svenskar för att få in lite cash och lösa lite brott. Men att ta hand om invandringens kriminalitet är lite mera jobb.
Så. Ja. Jag hade ju en grej här. Vi har ju varit med i sådana här olika lässtudier genom åren.
Mm.
Kan jag ta det, Andreas? Jo, eller?
Kör på.
Svenska elever år 1970, det var första gången vi deltog i en internationell lässtudie. Det var för svenska 10-åringar. Då var vi bäst i världen.
Mm.
År 2000 var vi med i något som heter PISA-testet, som görs med 15-åringar i hela världen. Och då hamnade vi på en delad fjärde plats på läskunnighet. Medan det, vid den senaste mätningen 2009, då blev vi på 15:e plats. Det låter lite som att den invandringen som har kommit hit har gjort att läskunnigheten har blivit sämre.
Mm.
Med tanke på den tillgång vi har till filmer och sådär, så har ju faktiskt svenskar blivit bättre på språk, skulle jag anse i alla fall.
Jo, på generellt. Engelska, ja. Definitivt.
Ja, engelska också. Kanske, ja, de kanske inte tar svenska så jättemycket då, men det är ju liksom, man märker ju ändå att läskunnigheten har ju blivit sämre, och det beror ju, det hänger nog ihop med mycket med invandring också. Och det här var 2009.
Jag har själv faktiskt erfarat det i mitt egna IRL-liv. Vuxna utlänningar som kan varken läsa eller skriva. Som jobbar i Sverige. Och då känner jag att när man kommer till ett visst jobb, och det finns kanske jobb där en analfabet platsar, men jag vet inte vilket jobb det skulle vara. Ja, men ens det. Jag menar, du måste kunna följa instruktioner. Du måste kunna läsa innehållsförteckningar. Nej, allt möjligt.
Det går inte så.
Jag menar, du kommer på en arbetsintervju. De frågar, vem är du? Och så snackar man lite. Det är ingen som frågar, kan du läsa eller skriva? Alltså, det är som så här, det tar man för givet. Att det kan man fan om man ansöker om ett jobb i Sverige. Men det är så här också i den branschen. Att där ska det tisslas och tasslas. Och när de kommer på att fan, den här killen, han kan inte läsa eller skriva, då ignorerar de det. Och så sen jobbar alla andra runt det problemet tills den här personen då säger upp sig eller får sparken, jag vet inte. Men det är så, jag vet inte om jag vill säga sån är svensken, men så är vi idag i alla fall. Att det är ingen som vill...
Jo, och samtidigt så blir väl de lite inkvoterade också för att det ska se bra ut statistiskt sett att ja, här har vi ju faktiskt satt dem här i arbete. Ja, de får städa på typ Samhall i något trapphus någonstans. Alltså, men i statistiken då så har de en anställning.
Jo, exakt.
Man kan ju inte riktigt klandra alltså, svenska skolan ändå. Alltså, för deras alltså, uppgift är ju monumental. Alltså, vi pratar ju om alltså, Somalia, där man... alltså måste rita på väggarna för att indikera vad det är. Så, alltså i Somalia så ritar de en öppen mun med tänder för att de ska veta att där är tandläkaren.
Mm.
Så man kan gå in där. Alltså det står inte skrivet tandläkare utan de har en öppen mun och tänder och sånt för att de ska veta att där är tandläkaren i deras städer. Och jag menar, tittar man på svenska, då man börjar lära sig att läsa ungefär vid 6 års ålder och sen så går man i skolan kanske till vissa 15, vissa 18, 19 och sen så vissa ännu längre. Men de ska ta igen det här på bara några år. Speciellt om de här barnen är kanske 11 år. Då ska de lära sig att komma i kapp. Och inga föräldrar som har några studievanor eller något sånt. Det är en omöjlighet.
Jo.
De klarar inte det.
Jag läste ju från 2015 när det var som värst med massinvandringen. Så var det ju exempel på 13-åringar som gick i svenska dagis. Alltså de gick med 5- och 6-åringar. För att komma ikapp då, som du säger. Och det fortgår ju förmodligen än idag att det händer. För att de har inte gått i skolan där de kommer ifrån. De är uppfödda i någon lerhydda i Somalia. Och så kommer de hit när de är 11, 12 bast.
De får sitta på så här låga IKEA-bord och stolar och
Ja.
läsa Äppelpeppel med
Exakt.
småbarn.
Ja. Så. Ja, så är det att uppfostra tredje världen. Det är vårt ansvar. Så du hade några poänger här. Liberalerna vill förstatliga skolan. Är det bra då?
Ja. Jag anser inte att det är bra.
Nej.
För alltså, på ett sätt, alltså tittar man då förstatliga skolan, det handlar om att man ska likrikta alla. Alltså staten då, man skapar en likriktning då, för man har ändå en viss chans att påverka kommunen. De har ändå skolplaner och sånt de måste tänka på. Men ännu en sak är att svenskarna får mindre att säga till om då. För då bestäms ju skolplanen via staten och du har ett riksdagsval. Ofta handlar ju kommunen faktiskt om att arbeta med skolan. Och där kan du få välja dina kommunpolitiker då. Så jag anser inte det är bra. Och på ett sätt så, ju mer man likriktar folk, desto mindre, vad ska man säga, blir folk intelligenta. Du får mindre nyanser i samhället. Alla tänker likadant. Du vet, man får mer sådana. Den judiska befolkningen har ju präglat in att förintelsen är extremt dålig i skolan. Det följer man slaviskt. Det är liksom ingen som har en annan åsikt om det. Det är liksom ingen annan som har några nyanser om väldigt många frågor, just för att skolan idag är så likriktad. Det var ju
Jo.
mycket mindre förr. Alltså då kunde du ha riktiga mer nyanser. Och ännu mer nyanser när man egentligen inte hade en statlig skola, eller en allmän skola helt enkelt.
Men jag vet inte om det stämmer egentligen. För att förr i tiden så fanns det ju inte lika många källor för information. Jag tror att internet har ju förändrat det där på många sätt. Så att förr i tiden så fanns ju läroboken. Och det var ju den som folk lärde ut. Och sen har ju vinnarna skrivit historien också. Så det är den historien som har lärts ut, jag vet inte, de senaste 100 åren i alla fall. Så att likriktat har det väl alltid varit.
Om man ser till dagens, och man ska inte säga det, ledare då, men alltså de partierna som styr nu, då kanske det är dumt att förstatliga skolan.
Jo, definitivt.
För att då blir det deras politik och deras värderingar i skolan.
Men frågan är det bra om vi styr Norden att vi likriktar skolan? Är det bra?
I vissa fall är det
Ja.
Ja.
alltså vi vill ju inte ha massa människor som tycker att vår ras är dålig. Alltså
Nej.
vi, skola handlar ju egentligen om indoktrinering.
Jo.
Alltså till viss del handlar det om det. Och vi kommer ju såklart indoktrinera folk på vårt sätt. Alltså så sluta självhata sig själv och sluta könsstympa sig själv och sådana saker. Såklart. Men jag tänkte på det där med likriktningen. För jag håller med dig lite att det är så. Men jag tänker, idag är ju skolan så, vad heter det, den är så genomträngande. Alltså den
Jo,
penetrerar
den
allt.
lär ju ut värderingar. Alltså den är ju
Ja.
verkligen social.
Ja, precis. Och jag tror lärarna, jag tror mycket för att det var så att hade en speciell lärare, och det märkte man på skolan när jag gick också, att vissa lärare, de kunde ge andra nyanser. Och jag tror inte det här skolväsendet, jag tror det var mer nyanser så, för att det var inte så genomträngande. Men du har helt rätt där när det gäller internet. Det var ju en boom av information. Men du vet, det blir allt mindre och mindre av det.
Jo.
För de försöker ju knipa ihop det.
Och nu säger de ju att man ska ju kolla på Wikipedia för sin information i skolan.
Ja,
Och vi vet ju
ja
hur
precis.
kontrollerad Wikipedia är. Alltså
Ja, helt klart.
minutiös kontroll. Speciellt i vissa ämnen som Nordiska motståndsrörelsen. Där har de stenkoll.
Ja, men vem som helst kan väl gå in och redigera på Wikipedia också, så det behöver ju inte liksom vara sanningen på allting, eller sanningen.
Nej.
Så sett.
Nej, men så är det ju. Alltså, om du går in på så här queer-artiklar och saker om genus, jag menar, där får du ju riktiga tokiga grejer som får ligga kvar och sen som lärs ut i någon genusklass någonstans. Så att det finns en del riktigt tokiga grejer på Wikipedia. Yes, men vi går vidare till punkt nummer 4. Där har vi flyktinginvandring och det ligger ju varmt om hjärtat. Så där kan man ju nämna att Jimmy Åkesson hade utfrågning på SVT igår. Och vi kan spela ett litet klipp från hans fem snabba som han fick. Och det är lite text här så jag får läsa med. Fem. Eller ett. Behövs mer kärnkraft i Sverige? Vänta nu. Det är noll ljud. Boomar. Nu kör vi. Ett. Behövs det mer kärnkraft i Sverige?
Ja, det är helt avgörande för energiförsörjningen långsiktigt. Så det behövs, så vi behöver köra vidare den kärnkraft vi har. Vi behöver investera i modern kärnkraft.
Två. Ska sjukvården förstatligas?
Ja, på sikt måste vi förstatliga sjukvården för att få mer av likvärdighet och bättre utnyttjande av resurserna.
Tre. Förbjuda försäljning av fossildrivna bilar?
Nej, det ska man inte göra. Helt enkelt därför att vi har inte el så det räcker till alla elbilar. Om alla skulle ha elbilar till exempel i det här läget. Så att man kan inte börja i den änden. Vi behöver bygga ut laddinfrastruktur. Vi behöver bygga ut energisystemen först. Men det är klart att på sikt så behöver vi gå från fossila drivmedel till förnybara eller icke-fossila.
Fyra. Ska skolan förstatligas?
Ja, det tycker vi också. Och det handlar om likvärdighet och det handlar om möjlighet för inte minst staten att ta kontroll över skolan. Jag tror att skolan skulle bli avsevärt bättre om staten hade huvudmannaskapet.
Fem. Höja skatten för att finansiera försvaret?
Nej, utan försvaret behöver finansieras, men vi behöver finansiera det på andra sätt genom omprioriteringar i budgeten, inte minst.
Och det handlar ju givetvis om flyktinginvandring och kanske till och med återvandring. Där skulle man få lite pengar över till försvaret. Nu handlar inte den där, just den där utfrågningen om flyktinginvandringen. Men om man vill se Jimmy Åkessons utfrågning igår så finns den på SVT. Och från det jag såg, någonting som jag har lagt märke till den senaste tiden, det är ju normaliseringen av SD. Den har verkligen kommit långt nu. Jag kommenterade på Nordic Frontier för några veckor sedan att jag var på en mässa där SD hade utställning. Och där gick SD-representanter omkring med sina SD-jackor och pratade med folk. Och det var inget stök, inga protester, ingenting. Och det är helt otänkbart för 10 år sedan. Alltså de hade inte kunnat göra det. Det var kaos. För att SD hade kommit in 2010. Och sen var det ju mycket vänsterextremt våld också som följde det. Så nu idag, eller igår då, under den här utfrågningen så känns det som att Åkesson för första gången får en nästan helt neutral plattform att prata politik. För när fick SD pratar om kärnkraft, skola och alla de här sidofrågorna sist. För att om man tänker bara förra valet så är det mycket hysteriska klimakteriekärringar som bara skriker om hur de vill utvisa barn. Det handlar om barn. Men att hela tiden handlar om hat och hot och deras nazistiska kopplingar. Och nu fanns ju den frågan med eftersom att det är dagsfärsk den här Acta Publicas granskning då. Men den har han ju avfärdat ganska snyggt, tycker jag. Men vad säger ni om det där?
Jo, alltså, jag tycker han gick bra eller hårt ut mot den om just deras rötter och sådär. Mm. Att han och den granskningen, att det är ju vänsterextremister och rutinerade och nästan, vad ska man säga, AFA som har gjort den här. Alltså det är ju researchgruppen och Publica, eller vad de heter nu.
Mm.
Det är ju de som har gjort den. Och allt, det går ju ut liksom på vad någon har gillat på Facebook och vem, vilken bok folk har läst, vilka låtar de har på Spotify. Det är ju så jävla ytligt och så värdelöst gjort, så det tycker jag i alla fall. Mm. Jag tyckte han skötte sig bra där i alla fall.
Ja, det enda problemet är ju att SD inte kan äga sin historia och säga att ja, de är ju based. Det är bra att de är nazister. Men de måste ju hela tiden pudla och be om ursäkt. Och,
jo, men jag tycker han ska gå lite till motangrepp mot typ Centern. Och kolla på deras eller sossarnas. Alltså, han går ju aldrig till motangrepp. Jo. Anfall kan vara faktiskt bästa försvar ibland.
Ja, deras anfall var ju... De gjorde ju en dokumentär om sossarna för kanske 2 år sedan. Jag vet inte, det var ett tag sedan. Jag vet inte om du såg den.
Där de belyste
de belyste deras rasforskning. Det var det som var felet med sossarna. Det var det enda bra sossarna gjorde. Eller, de gjorde mycket bra på 50- och 60-talet, men ja. Så det var ju synd att de slutade med rasforskningen. Men det felet de gör, SD, det är att kolla på de där, det är de riktiga rasisterna. Kalla inte oss rasister. Kolla på, jag vet inte, vem som helst annars. Det är de som är de riktiga rasisterna. Och det är ju inte riktigt så man vinner den frågan. Yes, vad hade du, Hansson?
Jag vet inte, jag tänkte där han kommenterade Alternativ för Sverige.
Mm.
Och sa han, de har ännu mer extremistisk politik. Så tänkte jag, det där är ju en felsägning för nu. Säger du att även din politik är extremistisk fast den är mindre?
Ja.
Ja, alltså, men annars skötte han väl så hyfsat. Han försökte ju spela sådär alldaglig som han alltid gör. Han kanske är alldaglig av sig, men han spelar det definitivt. Jag blev lite sådär, jag såg del av den och jag tänkte att han kunde gå till hårda angrepp när de höll på med flyktingfrågan. Och satte han på och fråga där om, de sa ju arbetskraftinvandringen, det är bärplockare ingenjörer. Nej, det är inte bärplockare ingenjörer, det är för fan kökspersonal och allt möjligt skit som, alltså, som Sverige tar in. Mm. Ja, hög arbetslöshet och sånt, vi behöver inte den här typen av människor.
Nej.
Så han kunde ju gått mycket hårdare där och kanske kört lite fakta där. Men du vet, det är ju två, jag anmärkte också det med en annan person som jag såg det med, det är två personer där mot en. Och sen så har de producenter i öronen också som kan hjälpa
dem
med liksom utfrågningen. Så det är väldigt fult på det sättet att det är flera mot en, helt uppenbart.
Jo.
Tycker ändå han borde kanske varit lite mer förberedd där. Och mycket mer hård. Men, alltså, och sen så blev det liksom sånt när jag såg den, är att det blev direkta uppmaningar till mord på SVTs personal. För de skulle ju visa hur flyktingvandringen varit. Och då började de från 2016 till i år. Och så sa de, titta här hur mycket de har gått ner. Ja, och så jag var, alltså den där grafen är ju bara så jävla beställd och slukt uttagen. Ni har ju börjat från den högsta punkten till idag. Hade ni tagit från 1975 så hade ni ju sett hur många det var. Och jag tyckte liksom Åkesson där i det fall kunde ju varit så där, prata om hur många vi har tagit in.
Mm,
alltså, vi har tagit in miljontals människor. Han kunde bara sagt det, vi har tagit in miljontals människor. Men hans styrka var ju annars att han ville köra på EUs regler. Det ville ju såklart inte jag.
Ja, just det. Han körde på det att vi, eller EU, eller folk påstår att vi ligger på EUs minimumnivå, men att det inte stämmer.
Mm. Nej, precis. Och då menar de på, så hade ju såklart SVT ringt sina egna jurister och sagt att man måste ta emot folk som ansöker om asyl till Sverige. Och man måste bevisa att de har liksom ansökt och blivit registrerade i andra EU-länder. Och då körde han liksom bara sånt där sunt förnuftargument. Så du menar att om man kommer från Danmark så ska vi släppa in dem och säga att det var liksom inte första landet de kunde begära asyl i. Det är ju helt vanvettigt. Det förstår ni själva att det är sunt förnuft att man liksom kan förvägra dem det. Och det blir liksom löjligt från deras sida, för det är ju så uppenbart att de behöver inte fly från Danmark när de ska ta sig hit och söka asyl. Så där var han mycket starkare. Och de fick vad heter det? Säga liksom sånt. Jo, de fick visa att de förstod den poängen.
Mm.
De försökte följa sig där med sina jävla jurister. Sina anonyma jurister som gav inga namn såklart heller.
Nej.
Så att man kan kolla upp vem den där jävla juristen är. För det finns ju hur många jävla asyljurister som tjänar grova pengar. Som såklart inte vill att den här migrationen ska minska.
Nej, exakt. Jo, men man kan ju säga att när du snackar om arbetsinvandring så säger de att ja, vi behöver mer läkare så vi ska ta hit massa invandrare. Och sen säger de att ja, men vården kollapsar ju om vi börjar skicka hem folk, för det jobbar ju bara utlänningar inom vården. Men det är ju också utlänningar som belastar vården till oproportionella nivåer. Så där är ju en poäng att lägga när det gäller arbetsinvandring. Alltså så länge vi har arbetslösa i Sverige så ska vi inte ha någon arbetsinvandring. Om vi inte behöver klyva atomen riktigt jävla snabbt eller något sånt. Men vi ska utbilda vårt eget folk för att sköta vårt arbete. Så att vi är självständiga och har givetvis ett etniskt vitt Sverige. Men jag tror vi måste gå vidare där. Det börjar dra ut på tiden det här. Så vi har nummer 5, klimat och miljö. Så har du någonting om felprioriteringar här?
Jag vill egentligen säga att vi planerar lite för att ha miljö och sånt. Men jag vill faktiskt ta nu ett helt eget avsnitt för det. I framtiden. För jag tycker Miljöpartiets miljöpolitik är helt fel. Såklart. Men det finns faktiskt ett annat miljöperspektiv som jag inte bara vill runda av så här. Nej. Jag vill faktiskt djuploda lite i det.
Jo, man kan väl säga att högern vill ha kärnkraft. Den så kallade högern, vad heter borgarsvinen, vill ha kärnkraft. Vilket jag håller med om. Och att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och resten av packet vill ha vindkraft som håller på att förstöra hela landsbygden. Och
de vill elda med olja med.
Ja, det också. När det går åt helvete så eldar de med olja. Och så sen importerar de kolkraft från Tyskland och allt möjligt. Så det är bara bra grejer där. Istället för att, det har också Åkesson nämnt. Han nämnde väl de här i 5 snabba också. Att satsa på kärnkraft och att forska i kärnkraften. Kärnkraften har varit demoniserad i årtionden nu. Så det har ju inte gjorts seriösa försök i alla fall Sverige och kanske större delen av västvärlden att förbättra kärnkraften på ett seriöst sätt. Och om man satsar på det så kommer vi få ut mycket mera av de så kallade fossila bränslena som vi använder till det. Så yes, då kan vi gå vidare till integration. Här har du en kommande artikel. Vad är det för något?
Nej, det är ingen kommande artikel. Det är en gammal artikel.
Ah, okay.
Men det är om deras kommande hyckleri.
Ja, ah, kommande hyckleri. Yes.
Ja, det är ju så att SD och många andra pratar om integration i samhället. Och integration handlar ju om att vi vita svenskar ska bo bland araber nere. Och jag tror inte svenskarna vill göra det egentligen. Jag tror inte Sverigedemokraterna, framför allt inte de, vill göra det heller. Till syvende sist.
Nej.
Och du vet, det är en känslig fråga för Sverigedemokraterna, för det är ju deras lösning. Det är lite därför de vill ju förstatliga skolan och sjukvården också. Förstatliga de skolan så kan de ju snabbare på ett snabbare sätt kunna genomföra sina idéer. För det finns ju mindre barriärer från det kommunala helt enkelt då. Så men jag tror deras väljarkår inte kommer att gilla att få en massa somalier eller andra nordafrikanska, afrikanska eller från Mellanöstern helt enkelt till sina områden. Och jag tror Sverigedemokraterna kommer att välja problem där. Men det blir en sak på framtiden.
Hansson, tror du inte att Jimmy Åkesson hade velat bo granne med 300 somalier som dricker Pripps blå och lyssnar på Ultima Thule? Tror du inte det hade varit drömmen?
Nej, jag tror inte det. Jag tror de vill ha kanske en så att de kan gå och stoltsera med den. Kolla här. Jag lyckas göra han svensk.
Göra en god människa.
Ja, ja, han är precis som oss. Han är ingen skillnad. Det är bara hudfärgen som är skillnad liksom. Men jag tror inte de vill ha 300. För då skapas ju den här mänskliga flockmentaliteten. Och de tar över helt enkelt. Och det blir deras lynne som styr och ställer. Så jag sa till er innan. Om det skulle bli 300 liksom somalier som flyttar in i Jimmy Åkessons grannskap. Då kommer han se ut som på den bilden i förra veckans memo. Där han ser väldigt krystad ut när han kramar armen runt den här negern. Så nej, jag tror inte de själva vill det. Så det blir svårt för dem.
Jo, jag postar den i live-chatten på YouTube. Folk vill kika på den. Jo, men det är ju så att Socialdemokraterna, hon har ju gått ut Maggan och sagt att det ska inte finnas några områden som är mer än 50% icke-nordiska. Och då missförstod ju många och trodde att hon var baserad. Men det handlar ju bara om att blanda ut svenskar mera. Så att antingen så ska man tvinga icke-vita att flytta från områdena, eller så ska man göra det lättare eller mer attraktivt för vita att flytta in i de här områdena. Men i slutändan så handlar det om ett folkmord på vita, etniskt vita svenskar. Men det är samma princip som Sverigedemokraterna håller på med. Det är bara en något bromsad version. Alltså om du vill ha integration, om du vill ha assimilering, då blir det mindre vita svenskar. Så är det bara.
Jo, men de vill ju ha den här, alltså Magdalena är ju globalist. Hon vill ju ha att vi ska bara vara konsumenter, en grå massa. Alltså hon vill inte att det ska finnas folk och gränser. Alltså hon vill ju bara att vi ska vara några konsumenter. Så hon är, det är ju så, och så tror jag varenda politiker är tyvärr. Jag tror inte de styrs faktiskt som marionettdockor. Jag tror inte liksom att man ska lägga så stor vikt på vilken politiker det är. Jag tror de flesta politiker eller som kommer upp och är partiledare faktiskt tycker så.
Jo, och jag har gjort den poängen förut, men SD har alltså över 17% av det svenska folkets röst. Och de har absolut inget inflytande på politiken. Och om de vill ha inflytande så måste de helt enkelt ändra sig. Vilket de har gjort. Och det är därför de har fått de här procenten som de har fått. Ju mer de anpassar sig, ju mer kommer de in i finrummet. Men när de är inne i finrummet så finns det ingenting kvar av deras politik. Utan då är de precis som alla andra. Det är så det kommer att funka för alla partier som vill passa in.
Jag tror att den gemene SD-väljaren tror att de är mer radikala än
vad de utger sig för att vara.
Exakt.
Ja, precis. Yes.
Jag har ju typ en önskedröm där. Där jag bara helt plötsligt sitter i en sån SVT-studio och så har jag Maggan framför mig. Och så säger jag, ja men vad händer där med mångkultur? Ni liksom har lovordat detta i 25-30 år. Mångkulturen. Det skulle göra hela Sverige bättre. Nu säger du att vi ska blanda upp oss. Vad fan, det är ju inte mångkultur.
Nej.
Jag vill bara ställa den frågan till henne. Och jo, liksom bara riktigt sätta henne på den.
De ser ju inte det långa perspektivet, utan hon ser ju bara idag. Idag, så om vi blandar upp alla människor i Rinkeby så att det blir 50% svenskt och 50% somaliskt, så kommer vi ha en svensk-somalisk marknad där. Där alla bara bidrar med deras kultur. Det är så jävla fantastiskt. Men om 50 år så är alla bruna. Alla är, eller 100 år i alla fall, då är alla bruna. Finns det inga mer etniskt vita svenskar?
Vad är somalisk kultur? Är det att äta katt eller?
Ja.
Tugga katt. Nej, men det är väl inget konstigt med det. Det är väldigt populärt.
Bajsa på stranden och allt möjligt. Yes, men vi kör vidare. Vi hoppar en punkt här. Nummer 7 var försvar, men vi hade inga punkter där för att den har ju gått ner. Det är ingen som vill prata om försvaret längre. Men vi kör nummer 8. Där har vi lite grejer på energi och kärnkraft. Vad har du att säga där?
Jo, det är så här att det har kommit... Alltså företag gör ju kvartalsrapporter och sen så gör de halvårsrapporter. Och de här halvårsrapporterna börjar komma in nu. Så de, man räknar från januari till juni. Så jag blev ju sådär lite nyfiken på hur mycket tjänar de här jävla energibolagen nu. För det är jättemycket folk som får betala en jävla massa pengar. Så jag tog faktiskt mig tiden att kolla upp vilka är elproducenterna och vilka är elhandelsbolagen. Och det finns flera faktiskt i Sverige, men det finns tre stora. Och en av de största är Vattenfall, som ägs av svenska staten. Fortum, den ägs av den finska staten. Och Eon SE, som är världens största energibolag, ägs av amerikanska fonder, inklusive BlackRock. Så det är de tre största i Sverige. Men vad jag fann då var att de går inte faktiskt särskilt mycket med vinst. Utan de får mycket mindre vinst. Fortum till exempel, de har ju lovat sina kunder att leverera gas. Problemet är att det finns ingen gas, utan det finns bara rysk gas. Då säger såklart Putin då, ja, såklart ni får köpa rysk gas, men det kostar. Mm. Och i och med att de har kontrakt då av att leverera gas, så måste de köpa in det dyrt. Till för sig industrin och sånt, för annars kraschar industrin. Så det här är liberaldemokratisk krigsplanering helt klart. För jag anser att Sverige och Finland och stora delar av västvärlden har förklarat krig mot Ryssland genom att få se den ena parten med vapen.
Mm.
Så vi finansierar å ena sidan Ukraina, men å andra sidan finansierar vi också Ryssland genom att de tvingas att köpa gas av det. Och vem betalar ju detta? Jo, det är såklart konsumenterna. Så, men i Fortums fall så är det så att de kan inte ta så mycket pengar från sina konsumenter, även om de har ökat med det och göra det, för att täcka den här kostnaden. Så de gick faktiskt med minus. Men Vattenfall, de går med vinst, fast mindre som jag sa innan. Men deras nettoomsättning ökade med 34%. Det vill säga att 34%, då är ökningen från 80 miljarder till ungefär 110 miljarder. Fick de pengar. Det här är alltså vi som betalar det. Vi som använder el, företag och sånt. Så Vattenfall får in en jävla massa pengar. Men det går inte till en vinst. Så frågan är, jag vet faktiskt inte vad de här pengarna går till. Men det är någon som får den här stora bollen av pengar. Och då har ju liksom regeringen gått ut och sagt, ja men ni ska få tillbaka en viss summa av pengar. Och hur mycket är det då? Jo, men det är ju runt 80 miljoner. Så de tar, från svenska folket tvingas betala 30 miljarder. Och jag vet inte var. Och sen så får vi tillbaka ungefär 800 miljoner.
Mm.
Så av den här elkompensationen som var innan. Och det, jag hörde någon berätta för mig senast idag. Att det är hur mycket du förverkar. Alltså, och det är inte hur mycket du tvingas betala. Så har du använt mycket el och du har ett väldigt bra elavtal, så får du tillbaka. Jag vet inte, han berättade att personen har gått plus. Personen har gått plus på grund av att han hade ett bra elavtal, tecknat det bra, och han hade förverkat så mycket el så han gick på plus. Medan den här andra personen som berättade detta för mig, han hade förbrukat inte tillräckligt mycket el, men fått en elräkning på flera tusen.
Mm.
Så bara det är helt sjukt. Och likadant är det med Eon. De gör en lite mindre vinst. Vattenfall gjorde en vinst på ungefär 4 miljarder på det här halvåret. Men som sagt, det är ju den här omsättningen, försäljningen av el som de tjänar mycket på. Och för Eon, som är det stora bolaget, som ägs av de här amerikanska fonderna och ett tyskt bolag. Det här tyska bolaget i sin tur ägs av andra amerikanska fonder, och BlackRock är en av den här fonden, gruppen, företaget, och det är såklart ett judiskt företag. Men de har ökat sin försäljning med 60%. 60% på ett halvår. Mm. Jämfört med det andra halvåret förra året. Alltså så, det är massiva summor pengar som bara liksom går som vi betalar till någon. Det är uppenbarligen tar de inte ut i vinst, de kanske tar ut det för andra. Eller så slussas de här pengarna till Ryssland. Vilket är helt bizarrt egentligen. Men, alltså, om det skulle vara så, jag vet om att en viss del gör det, men uppenbarligen så är det vi som betalar del av Ryssland. Eller så kanske det går till andra bolag som jag inte har kunnat lista ut vad de går till. Men kontentan av det är att det är våra pengar som försvinner av våra fickor och går inte tillbaka till oss, skulle jag vilja påstå.
Mm, exakt. Ja, jag trodde ju att energi skulle vara en högre fråga än så här i årets val, eftersom att folk nu har betalat sjuka summor pengar för elräkningen i över ett halvår, speciellt söderut då. Men tydligen,
ja, så alltså, det trodde jag också, men du vet, folk glömmer så jävla snabbt. Det är så jävla störigt. Hade det här valet varit i vinter och januari, så hade det varit den högsta jävla frågan, det kan jag lova dig. För då är ju alla inomhus av den där speciella sorten som gillar att vara ute och skjuta. Jo. Så då är det inte det ett lika stort problem längre, utan då är det ju elräkningen.
Jo, nej, just. Men det har ju varit en ganska varm sommar också, så att då folk liksom inte varit hemma och de förmodligen konsumerat mindre el än vad de skulle göra om de var hemma hela tiden. Så att, men som sagt, hade valet varit på vintern så hade de nog gått i taket.
Mm. Det är därför de håller på med valfläsket nu, om att de ska först ta in skatten och sen så ska det återbetalas och sådana saker. De ska ändå agera mellanhand. Det är väl bara att sänka energiskatten om man nu, men det vill de inte, för vet, om man sänker skatten så blir det ju knorr om den ska höjas sen. Så då tar de heller först och ger bidrag sen. Så kan de själv portionera ut bidraget så som de önskar.
Mm. Det är perfekt.
Ja.
Yeah. Yes. Men jag är nöjd sådär. Vi har ju två punkter till. Den svenska ekonomin och klassskillnader. Men tiden har runnit iväg och vi ska bege oss. Så jag hoppas ni har gillat programmet och att ni fortsätter att stödja Nordisk Radio och Nordfront. Detaljer för ekonomiskt stöd finns på Nordfront om ni vill göra det. Och det här är väl veckans sista enda valpoddavsnitt. Men vi är tillbaka igen på måndag 7:00. Så med det så säger jag ha en god kväll och så syns vi nästa vecka. Hej då!
Trevlig helg!
Trevlig helg!